Nu ska du få höra En julsaga av Charles Dickens. Den klassiska julberättelsen om den bittra gamla giribuken Ebenezer Scrooge, som under julnatten hemsöks av tre spöken, vilket får honom att omvandlas till en godare människa. Den gavs ut första gången 1843, och Dickens skrev den för att betala av en skuld. A Christmas Carol, som den engelska originaltiteln lyder, har blivit en odödlig klassiker och är förmodligen den mest lästa julsagan i världen. Varsågoda, nu börjar vi. Första kapitlet. Marleys vålnad. Till att börja med, Marley var död. Om det råder inte minsta tvivel. Begravningsintyget var undertecknat av prästen, hans skrivbiträde, begravningsentreprenören och den närmast sörjande. Scrooge skrev under. Hans namn betydde mycket i affärskretsar. Gamle Marley var död, som en spik i en dörr. Men tänk på att jag inte vill påstå att dörrspikar är mer döda än andra spikar. Jag skulle snarare tro att en spik i en likkista är det dödaste som finns i en järnhandel. Men det är ett gammalt talesätt och jag sätter mig inte upp mot förfäderens visdomsord. Så låt mig därför slå fast, en gång för alla, att Marley var död, som en spik i en dörr. Visste Scrooge att han var död? Det gjorde han förstås. Varför skulle han inte det? Scrooge och Marley hade ju varit kompanjoner i jag vet inte hur många år. Scrooge var den enda som tog hand om testamentet och boutredningen. Han var ensam arvtagare, den enda vännen och den enda sörjande. Och inte ens Scrooge var så värst upprörd över den sorgliga händelsen. Begravningsdagen firade den inbitna affärsmannen med att göra en lönande affär. Men på tal om begravningen var det något jag ville ha sagt från början. Marley var utan tvekan död. Detta måste stå alldeles klart, annars tappar min berättelse hela sin förunderliga innebörd. Om vi inte var alldeles säkra på att Hamlets far dog innan pjäsen börjar, skulle det inte vara märkligare att han tog en kvällspromenad i blåsten på sina egna fästningsvallar än att vilken medelålders herre som helst gick ut i mörkret, på St. Pauls kyrkogård till exempel, bara för att skrämma vettet ur sin egen son. Scrooge lät aldrig måla över Marleys namn på skylten ovanför firmadörren. Där stod det kvar, år efter år, Scrooge och Marley. Firman var känd som Scrooge och Marley. Nykomlingar i branschen kallade ibland Scrooge för Scrooge och ibland för Marley. Men han svarade på båda. Det gjorde honom alldeles detsamma. Men han var en sniken gammal snålvarg, Scrooge. En girig och gnidig gammal syndare. Hård som flinta, varifrån något stål aldrig hade skickat minsta gnista av generositet. Hemlighetsfull, inbunden och ensam, som ett ostron i sitt skal. Kylan i hans själ spred sig till de frusna gamla anletsdragen. Nöp i den spetsiga näsan. Skrynklade hans kinder. Värkte i de stela benen. Gjorde hans ögon röda, de tunna läpparna blå och hördes i den sträva, sluga rösten. Rimfrost täckte hans hår och ögonbryn och det stripiga hakskägget. Vart han än gick spred han sin iskyla. I sommarhettan kylde hans person ner kontoret och han lät inte töa en enda grad till jul. Varken kyla eller hetta utifrån påverkade Scrooge. Ingen eld kunde värma honom. Inget vinterväder få honom att frysa. Ingen vind blåste vassare än han själv. Ingen virvlande snöstorm lika bitande kall. Han var mer skoningslös än ett piskande höstregn. Ingen hejdade honom någonsin på gatan och sa med ett muntert leende: "Men se god dag, min kära Scrooge. Hur står det till? När kommer du att hälsa på mig?" Inga tiggare bönföll Scrooge som en slant. Inga barn frågade honom vad klockan var. Varken kvinna eller man hade en enda gång i hela hans liv frågat honom om vägen hit eller dit. Till och med de blindas ledarhundar tycktes känna igen honom. När de såg honom närma sig drog de in sina ägare i portgångar eller på bakgårdar. Sen viftade de på svansen som för att säga: "Bättre inga ögon alls än det onda ögat, husse." Men vad brydde